Välkommen till podden Nyfika. En podd med fokus på nyfikna samtal. Vi tror på vikten av öppna samtal där man konfronteras med olika åsikter och synsätt. Därför söker vi upp människor som vi är nyfikna på att samtala med. Vi har ingen agenda utöver att möta de här olika människorna och se vart samtalen för oss. Vi släpper avsnitt varannan onsdag, och veckorna då vi inte släpper avsnitt kan ni på onsdagar delta i Nyfika eftersnack via Zoom. Där har ni möjlighet att komma och samtala med oss i teamet och förhoppningsvis den senaste gästen. Information om det här så finns på vår hemsida nyfika.fi eller på vår Facebook- eller Instagram-sida. Nyfika är sponsrat av Svenska Österbottens kulturfond, Svenska kulturfonden och kafferosteriet Frukt Coffee Roasters. Varje avsnitt smakar vi på kaffe tillsammans med gästen, och kafferna hittar ni på fruktcoffeeroasters.com. Innan vi drar igång med dagens samtal ska jag säga lite grann om vår Patreon. På patreon.com/nyfika, alltså patreon.com, så kan ni gå in och stödja oss om ni gillar det vi gör med en viss summa per avsnitt, och då får ni tillgång till bakgrundsmaterial och extra info. Ni får säkrad plats till eftersnacken ifall det är för många som vill med. Så patreon.com/nyfika. Tack. Nu säger jag välkommen till filosofiprofessorn Martin Gustafsson.
Tack så mycket. Roligt att vara här.
Jättekul att du är med. Kaffet som vi har idag. Vi brukar ju ha kaffe från Frukt Coffee Roasters. Nu har vi egentligen kaffe som vi har rostat själv. Men bönor som vi köpt av dem. Eller tillsammans med dem. Så det är samma bönor. De har också just satt upp dem till försäljning. Det är alltså från Kenya. Jättespännande. Vi älskar kenianskt kaffe. Så, varsågod.
Tack så mycket.
Det har en jätteskön... Alltså, kenianskt kaffe har alltid... Eller inte alltid, men det som jag gillar med det. Någon typ av... fyllighet som känns lite som sirap. På något sätt.
Det har någon syrlighet också. Mm.
Ja, ganska skön syrlighet. Jag vet inte, svårt att sätta riktigt ord på det, men ja. Hur kommer det sig att man blir filosofiprofessor?
Hur kommer det sig att man blir filosofiprofessor? Ja, om jag hade ett klart svar på den frågan så kanske jag vore glad. För min del var det så att jag... började intressera mig för filosofi i gymnasiet. Vi hade en väldigt bra gymnasielärare i filosofi. Okay. Som sa åt mig att om du någon gång skulle liksom få tid över, så prova att läsa lite filosofi vid universitetet, sa hon. Men så började inte jag, utan jag började läsa naturvetenskap faktiskt.
Du också, jaha.
Ja, biologi och geologi, okay. Och lite matematik. Men, och det var en utbildningslinje som hette naturvetarlinjen på den tiden i Uppsala. Men den hoppade jag av efter ett halvår redan. För jag upptäckte att det här vill jag inte hålla på med. Och då tänkte jag på min filosofilärares råd där. Så då provade jag att läsa filosofi en vårtermin. Och det var väldigt, väldigt roligt. Men så är ju filosofi ett liksom konstigt ämne. Så varför, det vågar man inte satsa på, tänkte jag. Utan då läste jag historia ett år. Okay. Och tyckte det var roligt och funderade på att bli historiker. Sen läste jag matematik en halvtermin igen. För det hade varit mitt favoritämne i gymnasiet. Men jag tyckte inte det var lika roligt på universitetet. Så jag provade lite av varje, men under hela den här tiden fortsatte jag också läsa filosofi. Sen läste jag en kurs som heter Skapande svenska, som var sån här skönlitterärt skrivande. Ja, och sen, så då hade jag tagit, så tog jag ändå en magisterexamen i filosofi så småningom, huvudsakligen genom att läsa det parallellt med andra ämnen. Sen gjorde jag lumpen, eller vapenfri tjänst som det heter i Sverige, som ambulanssjukvårdare. Och då upptäckte jag en sida hos mig själv som jag inte hade upptäckt, nämligen att jag tyckte det var väldigt roligt att vara i vården. Så då funderade jag på att bli läkare istället för filosof. Mm. Så då kom jag faktiskt in på läkarutbildningen, så där stod jag liksom, jag, antingen kunde jag bli läkare eller filosof. Så det var ett sånt där livsval när jag var, vad var jag? Ja, 23 kanske. Och då så valde jag filosofi. Och hade jag valt läkare hade jag säkert tyckt det var ett bra val, och hade jag valt filosofi så jag är nöjd med det valet nu då, efterhand så. Och sen så läste jag forskarutbildningen, och det tog 7 år innan jag blev klar med det. Så då var jag 30 år, och då är det egentligen den svåraste tiden när man är klar med sin forskarutbildning, för då måste man ju ut och flyga på riktigt och söka jobb och sådär, försöka få pengar. Men jag fick ett sånt här stipendium för att åka till Chicago, så åkte jag till Chicago. Och sen så fick jag lite jobb i Uppsala, och sen fick jag ett jobb på Stockholms universitet. Så en forskarassistent heter det i Sverige. Här skulle det motsvara det som kallas forskardoktor, som är en slags en forskningstjänst i 5 år. Och sen fick jag den här professuren i Åbo då, 2010. Så jag har varit här i mer än 10 år. Men sen finns det säkert djupare förklaringar också. Man blir filosofiprofessor.
men det är ju intressant att det går, det verkar så ofta för filosofin, att man kommer in på det via något annat ämne.
Mm.
Det är ju väldigt ovanligt att man direkt efter gymnasiet söker in på filosofin och faktiskt lämnar där, att det faktiskt var rätt.
Mm.
Och för mig, i gymnasiet tyckte jag inte ens om filosofin som jag gick. Läraren var jättebra, men kursen var otroligt tråkig.
Mm.
Och jag var inte heller mogen för att kunna ta till mig den typ av tankar överhuvudtaget. Så jag behövde ju studera matte i, vad är det nu? Läste det några år innan jag hoppade på någon kurs i början.
Ja. Nej, jag tror ofta det är som man märker det på våra kurser och sådär, att det kommer studenter från alla möjliga olika håll och sådär. Mm. Det är väldigt roligt med filosofi. Filosofi kan ju handla om nästan vad som helst egentligen.
Absolut.
Det kan vara musikfilosofi eller matematikfilosofi eller historiefilosofi. Mm. Eller vad du vill.
Ja, jag får ofta frågan sådär om då jag säger att jag studerar filosofi, att ja, vad gör man då? Det är ganska svårt att svara på. För att det är ju som inte... Det är svårt att beskriva i några enkla meningar vad filosofin går ut på.
Delvis för att den inte har ett särskilt ämnesområde. Man sysslar inte med en särskild domän av verkligheten eller något sånt där. Historikerna sysslar med det förgångna, och biologerna sysslar med det levande och sådär, va. Och ibland som filosof blir man ju avundsjuk på en historiker som har ett arkiv att åka till och kan jobba med, eller en biolog som har en sjö att åka till och kan liksom undersöka den eller någonting. Filosofin är ju mer ett sätt, en viss form av reflektion liksom, som kan handla om väldigt olika saker. Mm. Jag brukar ibland tänka på det lite som ett krisfenomen, filosofi. Sådana här filosofiska frågor uppstår ofta när verksamheter hamnar i en slags kris. Det kan vara vetenskaper som hamnar i en kris, som fysiken gjorde med på 1900-talet.
Mm.
Där man tvingades börja reflektera över begrepp som man förut tog för givet, som vad innebär att två saker händer samtidigt till exempel. Det är en sån där fråga som Einstein ställer sig. Mm. En nästan barnslig fråga kan man tycka då. Men det är ju en filosofisk fråga. Eller det kan också handla om en konstnärlig verksamhet som är i kris. Liksom, då börjar man ställa sig på vad handlar om, vad innebär att avbilda verkligheten, eller vad är egentligen musik eller så här. Mm. Det kan också vara en personlig kris. Jag menar, många hamnar i filosofin för att man genomgår någon slags personlig liksom, kris. Och tvingas reflektera över grundläggande förutsättningar som man tidigare kunde ta för givet utan att det ledde till problem. Liksom.
Mm.
Så brukar jag tänka kring filosofin, om man ska förklara vad filosofi är. Att det är en slags reflektion man hamnar i när saker inte går som vanligt. Men sen finns det förstås liksom tidlösa filosofiska problem. Eller tidlösa vet jag inte om man säger, men centrala filosofiska problem i den västerländska filosofiska traditionen som pågår hela tiden.
Men på det viset låter det ganska likt religion.
Ja.
För att ofta kommer ju sådana frågor också upp just i någon typ av kris.
Ja. Men man kan säga att filosofin skiljer sig från religion på många sätt. Men en sak är väl att man inte vill lösa problemen genom att tänka i religiösa termer. Jag vet inte riktigt vad det är, exakt vad det betyder, men man vill liksom inte lösa problemen genom att liksom postulera någon särskild religiös verklighet eller något sånt. Men visst, religion kan ju också vara en sån, behovet av religion kan ju uppstå i liknande situationer säkert. Mm. Men man kan väl säga att ofta filosofiska situationer är situationer av oklarhet och förvirring. Man är förvirrad liksom. Jag trodde jag visste vad jag ville här i livet, men jag vet inte längre eller så där. Eller jag trodde jag visste vad jag höll på med när jag undersökte världen som fysiker, men
Ja. Men då är det intressanta, för att filosofin kommer ju sällan med några svar.
Mm.
Utan filosofin hjälper en att ställa frågor på ett bättre sätt kanske. Ja. Och inte ens frågor som nödvändigtvis ska ha ett svar.
Nej.
Men ändå kan det hjälpa med någon typ av förvirring.
Mm.
Och det är ju märkligt på något sätt.
Mm. Man kan väl nå en slags klarhet som kanske inte beror, kanske inte består i ett positivt svar, men som hjälper en att gå vidare, liksom hitta ett nytt sätt att leva, eller ett nytt sätt att bedriva fysik, eller ett nytt sätt att göra musik eller så. Och då kanske inte är något positivt svar, utan det är snarare att man behöver inte längre vara förvirrad, för man blev klar över att man kunde gå en annan väg eller någonting sånt där. Ett annat sätt att gå vidare var möjligt.
Mm. Ja. Jo, ofta kan ju en rätt ställd fråga visa på ett annat perspektiv, ett annat sätt att se på en problematik.
Ja.
Som gör att det bidrar med någon typ av klarhet eller någon typ av insikt, fast man inte får ett svar. Man kan inte formulera någonting konkret nytt.
Nej. Nej, precis. Man kan peka ut hur man var förvirrad tidigare, tror jag. Att jag trodde att jag måste tänka på den här situationen i vissa termer. Liksom.
Mm, exakt.
Jag menar, jag tror man kan säga till exempel att nationalekonomi genomgår en slags kris just nu faktiskt, där man funderar över grundbegrepp, sådana begrepp som att, sådana förutsättningar man gjorde som att människan drivs av egen intresse till exempel.
Mm.
Och svårigheten där är väl, man inser väl att det är klart att människan inte bara drivs av egen intresse eller någonting sådär, men man ser ingen alternativt sätt att gå vidare, en alternativt sätt att tänka om människan som gör det möjligt att fortsätta. Men jag tror att ofta kan filosofi bestå i att man liksom ersätter en bild med en annan bild eller något sånt där. Snarare än att man hittar ett sant informativt svar. Mm. Von Wright, Georg Henrik von Wright, den berömda filosofen, han har ett exempel som man kan tycka vad man vill om substansen i exemplet, men jag tycker det är ett intressant liksom, filosofiskt exempel. Han kom ju på 90-talet och ifrågasätta det här med tillväxt och sådär, liksom idén att samhället ska bygga på tillväxt, ekonomisk tillväxt. Och så sa han, hur skulle det se ut om vi liksom ersatte den bild vi har av den dugliga politikern, nämligen någon som för oss uppåt och framåt, med en bild där man istället tänker sig att politikerns uppgift är att navigera i nedförsbacke och kunna bromsa på ett bra sätt. Och det tycker jag där ser man liksom hur man kan ersätta en bild med en annan. Det är ju inte så att den senare bilden på något enkelt sätt är sann. Liksom. Den är ju kanske riktigare i en mening, men den är också, det handlar ju också om att man ändrar sina värderingar och så vidare. Så att det är liksom en väldigt komplex sak där. Och men det tycker jag också, det är en sån här liksom filosofisk manöver, att man ersätter en bild med en annan och ser vad händer då? Hur kan vi gå vidare då?
Mm. Vad tror du är filosofins viktigaste roll idag? Var behövs filosofin idag?
Jag tror den har många, många viktiga roller, men jag tror det är knutet till det jag sa. Att jag tror vi lever i en tid när ganska många upplever kriser av olika slag. Liksom hur ska världen kunna gå vidare efter problemet kring klimatkrisen? Till exempel, hur ska man kunna hitta ett levnadssätt som fungerar i långa loppet? Där tror jag det finns absolut en slags filosofisk reflektion som måste göras kring vad vi värderar, vad vi ser som möjligt eller inte möjligt. Så där, va? Jag tror ofta att filosofin, en sak jag verkligen uppskattar med filosofin är att den inte rör sig inom snäva ramar. Utan att jag tycker ofta vi får verkligheten beskriven för oss som att det är egentligen bara möjligheterna är väldigt snäva. Vad som är realistiskt, det är termen realistisk, liksom den, det är väldigt snävt beskrivet. Liksom. En slags brist på fantasi kring vad som vore möjligt. Och där tror jag filosofin kan peka på nya möjligheter. Sen kan det naturligtvis visa sig att de ändå är orealistiska och så vidare. Men jag tror ändå det är viktigt att tänka igenom de möjligheterna, få upp dem på bordet. Så att ja, det är, om filosofin har en uppgift så tycker jag i den här också att den ger en slags övning, en slags beredskap för att tänka kring såna här frågor. Så de inte bara sköljer över oss plötsligt när vi hamnar djupt ner i krisen, utan att vi vet någonting om hur man ska gå tillväga. Något sånt där skulle jag säga. Men sen, jag menar, människor har väl alltid behov att reflektera över, också reflektera kritiskt över förutsättningar som man gör, uppmärksamma liksom tysta antaganden som man gör och ser om de verkligen är bra antaganden eller om man kanske kan ersätta dem med något annat. Då. Någon sån där uppgift skulle jag säga är viktig. Och sen också, jag menar, det är en slags träning, en slags klarhet i tänkandet, en förmåga att granska premisser, just att se många olika alternativ och sådär. Det tycker jag, man får en slags träning i det när man filosoferar. Så jag skulle säga att filosofin är snarare en träning, en slags verksamhet, en slags tänkande, snarare än att det innebär att man får en massa information om en massa spännande nya fakta.
Nej, absolut.
Ja.
Det är det här som är så charmigt med filosofin. Alltså det är så svårgreppbart på något sätt. Och jag märker ju att jag har ju alltid på något sätt haft en dragning till sånt. Jag älskar ju matematiken så länge den var väldigt abstrakt. Så länge det var liksom inte endast fokuserat för att vi ska kunna lösa praktiska saker i vår vardag. Utan den var liksom någonstans där uppe i molnen på något sätt ganska abstrakt och konstig. Och jag vet inte riktigt varifrån det här kommer. För mig personligen kanske det är någon typ av reaktion mot den österbottniska kulturen där allting är väldigt praktiskt och förstås studerar man så ska man skaffa sig ett yrke. Men det här är nog, alltså, jag vet inte, det är charmigt på något sätt.
Ja, och filosofin kan ju bli hur nördig som helst.
Ja.
Jag satt på någon konferens förra veckan, Zoom-konferens med 10 personer från hela världen som pratade om liksom Wittgensteins bildteori, Tractatus Logico Philosophicus, och det är ju hur abstrakt och liksom, det är hur nördigt som helst, alltså, jag lovar, det är verkligen. Så den har ju den skärmen absolut, och jag tycker det är fint att sån filosofi finns.
Och där blir det ju nästan som att filosofin har liksom ett egenvärde i sig själv, just om den blir så abstrakt. Den är inte till för någonting annat, den är inte till för endast att utveckla produkter eller att komma med enkla svar. Och det finns någonting nästan estetiskt med en sån tanke.
Alltså jag tycker inte
igen,
filosofin
är svårt att sätta ord på.
Ja, jag tycker inte filosofin bara ska vara sån. Jag tycker det är viktigt att filosofen också engagerar sig. Men även då så tror jag man måste säga att filosofin måste vara oförutsägbar. Man får inte liksom förväntas av filosofin att den ska komma med lösningar som man redan i förväg kan se att de är lösningar. Liksom att, det handlar inte om att hitta bara ett medel för att nå ett redan förutbestämt mål. Utan filosofins uppgift är att peka på nya mål eller sådär som man inte visst kände till förut. Och då passar den ju dåligt in i en slags föreställning om vetenskap som en slags ingenjörskonst eller något sånt där. Det tror jag inte filosofin stämmer.
Den blir väl ganska vanlig idag. Eller det är väl ganska vanligt att typ akademin får beställningar utifrån. Att liksom, kan ni utveckla den här tekniken eller kan ni satsa på det här? Och där hamnar väl då filosofin lite i kläm. Eller
ja,
det är lite svårt att placera sig. Kanske.
Jo, men också när man skriver till exempel ansökningar för att få pengar för att forska, då vill de ju ofta att den ska ha den här formen. Att ange målen med det här och ange hur du ska komma fram till de målen. Och det är svårt, det blir ofta krystat när man då som filosof ska skriva det här. Jag tror de flesta filosofer känner ju till det, så när man sitter och bedömer de här ansökningarna, då vet man ju det. Alltså man liksom behöver inte nödvändigtvis innebära att man liksom verkligen bedömer dem enligt de här kriterierna, men själva utformningen på ansökan ska ändå se ut sådär. Och det blir lite schizofrent faktiskt när man skriver sådana ansökningar.
Måste filosofin var kopplad till akademin då?
Nej, det måste du inte.
För att det här är någonting som jag har tänkt på ganska mycket på sistone. Inser jag nu. Att på något sätt är det ju ganska dumt. Alltså onödigt krångligt, onödigt administrativt. Att det är ihopkopplat nödvändigtvis med akademin. Att det skulle ju ha en möjlighet till en annan frihet annars.
Ja, det skulle den. Men frågan är om det skulle ha möjlighet till den tid som krävs. Och att man liksom vidmakthåller en, att man utbildar. Men uppgiften som lärare tycker jag är väldigt viktig för filosofin. För det tvingar en att själv liksom fråga sig vad jag håller på med och hur ska jag presentera det här på ett bra sätt för människor som inte vet så mycket om filosofi. Men jag menar, jag håller helt med om att det går att bedriva utmärkt att bedriva filosofi fast man inte är vid ett universitet. Och många viktiga filosofiska insatser har gjorts av människor som inte har varit universitetsprofessorer.
Ja, det är lite den insikten jag fick också. Det. Och det som gjorde att jag började tänka på det här var att jag funderade på Alexander Bard.
Ja, ja.
För han kallar ju sig filosof.
Ja.
Och första gången när jag hörde det så var jag så här att nej. Alltså, vadå filosof? Han är väl inte i någon akademi? Liksom. Han behöver inte i något universitet någonstans.
Mm.
Och det gör han ju inte.
Nej.
Och man kan ju tycka vad man vill om vad han säger och uttalar sig om. Men alltså sen då jag faktiskt har lyssnat på honom lite mera så inser jag ju att okej, men han har ju skrivit omfattande verk om olika, alltså vårt digitala samhälle som var ganska före sin tid.
Mm.
Ganska tidiga i alla fall. Och han har ju lärt sig, alltså bott någonstans i östra Asien och lärt sig sanskrit för att kunna läsa texter på originalspråk. Och, alltså, så han har ju gjort väldigt mycket som känns som en filosof. Men det var intressant med min första reaktion att nej, han är ju inte en filosof för att han hör inte, är inte ihopkopplad med en universitet.
Nej, just det.
Så där fick jag mig en tankeställare.
Ja. Ja, jag ska inte uttala mig om Alexander Bards förmåga som filosof. Men jag håller med dig i princip att jag menar, jag tror det är väldigt nyttigt för filosofin att den inte bara är på universitet också. För jag tror att universitet har en, jag menar, som alla institutioner så har de naturligtvis en fara med sig att man stelnar, att man liksom inte är helt i kontakt med vad som verkligen händer på andra håll i världen. Så att det tror jag absolut att det är nog viktigt för filosofin både att den finns på universiteten och att den också är möjlig att bedriva utanför universiteten. Och sen är det ju ett faktum att många av de största viktigaste filosoferna har ju inte fått jobb på universiteten. Jag menar, David Hume var väl bibliotekarie till exempel. Och så att det finns ju många... Det finns många viktiga filosofer som har varit revolutionära på det sättet att de inte har kunnat göra sin karriär i den akademiska världen. Det tror jag. Måste säga. Men jag tror också det samtidigt att det är viktigt att filosofin finns vid universiteten. Det tror jag är jätteviktigt.
Har du någon filosofisk text som du har läst som på något sätt har varit verkligt ögonöppnande för dig? Som verkligen, alltså på något sätt har som ändrat hur du ser på någon viss sak?
Oh ja. Jo, men det har jag. Jag har haft de här upplevelserna som ganska ung att jag har läst filosofiska texter som jag förstått har varit jätteviktiga men som jag inte har förstått någonting av. Alltså jag förstår att det här är jätteviktigt men jag förstår ingenting av vad som står där. Som just när Wittgensteins Tractatus Logico Philosophicus var en sån där text till exempel. Där man kanske snappade upp bara en eller två saker som man tyckte var intressanta och som jag tyckte mig begripa men resten var bara ren. Alltså gallimatias. Så det har absolut funnits... Och så skulle jag säga filosofiska personer. Jag skulle säga filosofin är en verksamhet där man träffar personer också som betyder mycket för en. Så Sören Stenlund i Uppsala som var min handledare var viktig för att han tog sig tid med studenterna och diskuterade filosofi på allvar med dem.
Mm.
Andra texter, ja, jag menar, många av de här klassiska filosofiska texterna har varit jätteviktiga för mig. Kants första kritik till exempel, eller George Berkeleys texter tyckte jag var väldigt... rolig att läsa.
Vem är det?
George Berkeley, en irländsk filosof, han tillhör de traditionella klassiska brittiska empiristerna brukar man säga. Berkeley var känd för den här principen att vara och förnimmas. Alltså jag håller inte med Berkeley om så mycket i hans filosofi, men jag tyckte hans sätt att göra filosofi var väldigt tilltalande och väldigt liksom, han talade till mig som läsare. Ofta det här att hitta en filosofisk röst är också en sån här intressant tema. Att som filosof får man ju skriva jag, man får skriva i första person. Det är, i andra ämnen på universitetet så säger man ju ofta att man inte får göra det.
Nej.
Men i filosofin så är det väldigt viktigt att hitta en röst. Liksom. Och man kan känna, de stora filosoferna kan man känna igen på deras röster. Och det tycker jag är väldigt intressant fenomen. Och det har att göra med det här, tror jag. Att man, det blir ju personligt. Filosofin är alltid i någon mening en personlig verksamhet. För det visar vad man själv liksom har, är förvirrad över. Liksom. Det utgår liksom, du måste utgå från filosofens egen upplevelse av kris eller förvirring eller sådär. Sen behöver inte det vara en rent personlig undersökning. Man vänder sig till en läsare. Man tar ju för givet att de här förvirringarna och kriserna går utöver mig som ren individ. Liksom. Men det tar ändå sin början där. Ett jag. Det tycker jag är väldigt roligt med filosofin.
Mm. Jag har två texter hittills som har varit sån där på något sätt gjort extra intryck på mig. En av dem är Carl Jaspers The Question of German Guilt. Den tyska skuldfrågan, tror jag det är, översatt till på svenska. Eller, det är ju, originaltexten är ju inte engelsk heller. Men, där egentligen liksom inledningen där, som är ett tal han höll till sitt universitet just efter andra världskriget. Och det här har jag pratat om i podden för. Men för att där lyfter han upp så tydligt liksom vikten av att de ska kunna prata med varandra. Så det blev en jätte sån där, egentligen det som startade igång att vi började med den här podden var att jag läste Carl Jaspers. Delvis i alla fall. En annan sån text var en text. Som vi läste på introduktionskursen till filosofin. Som var den här totalitarismens språk.
Ja, just det.
Och jag tror att den var extra viktig för att det var kanske en av liksom första sån här modernare texter. Alltså för att då, i början då man studerade filosofi läser man ju väldigt mycket gammalt. Det är antika Grekland och det är medeltiderna. Upplysningsfilosofer och så vidare. Men det här var liksom någonting mer relevant nu på något sätt. Så det var ju därför ganska viktigt. Men det har också varit en sak som faktiskt har varit med mig ganska mycket. Så jag pratar gärna lite om den.
Ja, gärna. Det vore roligt. Ja.
För att där beskriver du hur många totalitära regimer använder språk. Och på ett sätt, om jag minns, eller det som jag tog med mig av det här var i alla fall det att man använde vissa ord på ett sätt så att man egentligen nöter sönder deras betydelse. Och det här blir ett sätt, ett typ av maktutövande för att man förstör språket på något sätt. Så du hade något exempel där med Nazityskland, hur precis allt vad Hitler gjorde var historiskt.
Just det. Alltså, ja, allting var historiskt.
Så att liksom ordet historiskt tappar lite sin betydelse.
Mm.
Och det där gjorde att jag började tänka på ord idag som, inte för att vi har en totalitär regim, men som ändå nöts sönder så att ord tappar liksom sin betydelse. Och det där är ganska intressant att tänka på hur vi använder och hur man i samhällsdebatten använder olika ord.
Det exemplet är ju den här Viktor Klemperer. Han var en professor i romanska språk i Tyskland vid den tiden. Och han började notera hur språket förändrades under naziregimen. Och skrev en bok som hette Tredje rikets språk.
Just det.
Som kom ut sen. Och det är ju faktiskt en av de, tycker jag, väsentligaste texter som har skrivits om liksom vad som hände under 30-40-talet i Tyskland. Så det, just det här att man börjar använda vissa, att det handlar inte egentligen om att man gör dåliga argument. Alltså det handlar inte om den nivån. Det finns en väldigt berömd citat från den här boken att ord kan vara som arsenikdoser. Som liksom man tror inte att de förgiftar små arsenikdoser som gradvis förgiftar kroppen utan att man märker det. Liksom. Han tog det här exempel med historisk, han sa att de led av vardagsglömska där, för att varenda dag skulle vara historisk och varenda liksom invigning av någon liten gatukorsning skulle vara historisk. Och sen pratade om en annan figur där, en georgisk filosof som heter Mamardashvili. Och han har en annan begrepp som jag tycker är intressant. Han pratar om tankemoduler. Alltså att man i totalitära regimer rör sig med såna här tankemoduler. Alltså färdiga sätt att tänka som man måste tänka inom. Och så kan man då pussla ihop dem på olika sätt. Men det blir inget liv i det. Det blir liksom bara något rent formellt. Mm. Hur språket liksom dör under totalitära regimer. Klemperer säger också det som om språket i Nazityskland har avgett ett fattigdomslöfte. Det får liksom inte vara, det får inte vara rikt och levande. Liksom. Mm. Har du några särskilda ord du tänker på idag? Eller hur har du tänkt på?
Nu ska vi säga så att jag kommer ihåg de bästa. Mm. Ett tydligt tycker jag är tolerans.
Ja.
För det pratas om otroligt mycket och har gjort väldigt länge.
Mm.
Och jag ser en viss missuppfattning kring det ordet egentligen. Mm. För då jag tänker på ordet tolerans är det ju egentligen inte en positiv sak. Alltså det är ju inte, eller vi ska säga, inte nödvändigtvis ett positivt ord.
Mm.
Så här att jag tolererar dig.
Just det.
Det är ju inte direkt en komplimang.
Nej.
Och om vi tänker liksom samhället och vår förmåga att leva tillsammans med olika människor och oliktänkande och sånt, så då är ju tolerans förstås någon typ av grundförutsättning. Men det borde ju inte vara målet.
Nej.
Men det har ju blivit ett sånt slagord väldigt mycket, att vi ska vara toleranta och öppna på ett sätt som jag tycker att känns som att man inte kanske egentligen reflekterar eller tänker på vad ordet betyder. Och det har lite tappat sin betydelse.
Ja, man pratar ju om repressiv tolerans, och det är väl kanske lite det du är ute efter, att man liksom använder toleransbegreppet för att egentligen inte lyssna på de personerna, eller att inte öppna sig egentligen. För,
ja.
Också det här tycker jag hör vad du säger, tycker jag också är ett sånt uttryck som används på det där sättet. Va? som betyder ingenting. Det betyder nästan att man inte hör vad man säger.
Eller åtminstone betyder det att jag kommer kasta bort det direkt.
Ja, precis.
Jag tar inte till mig vad du säger.
Jag bryr mig inte om vad du säger.
Nej, exakt. Det är det man säger.
Ja. Mm. Ja. Samtidigt är det viktigt att vi lever ju inte i Nazityskland, så att säga. Det finns ju andra möjligheter ändå för att det är inte samma repressiva regim. Men jag håller med om att det finns de här liksom arsenikdosen absolut som vi omger oss med.
Jo, och det är ju som inte, det är ju inte systematiskt på samma sätt förstås. Mm. Men det gjorde att det var möjligt för mig att se såna här saker, hur vissa ord blir söndernötta på något sätt.
Mm.
Och jag tycker också att populist är ett sånt ord.
Ja. Absolut, visst.
För att det används ju som, det används som ett källsord. Men det används också nästan synonymt med högerextrem. I många fall.
Ja, ibland pratar man om Bernie Sanders som populist till exempel. Mm. Vilket jag tror är fel faktiskt. Men,
det kan man väl tycka.
Det finns ju bra, alltså det där är ju ett ord som har diskuterats mycket. Det finns ju rätt bra diskussioner av statsvetare och sådär. Det finns en, vad heter hon? Nadia Urbanita, tror jag. Urbinati tror jag hon heter. Hon är italiensk statsvetare på Columbia University. Hon har pratat jättebra om det här med liksom, vad är populism? Vad ska vi mena med populism för att det ska ha en liksom, substantiell mening?
Mm.
Men jag håller med om att populism blir en slags... att saker och ting är mycket mer komplicerade än vad man tror, det visar sig också att demokratin i någon mening alltid måste vara populistisk i den meningen. Att det måste ju kommunicera med demos, med folket.
Mm.
Liksom. Och att ibland tror jag man liksom förnekar de problem som finns i dagens samhälle med hur demokratin ska vara levande. Kan ibland förnekas när man använder ordet populism. Det tycker jag stämmer.
Och därför blir det ju också lätt att kallar sina motståndare för populister.
Ja, ja, visst, visst.
Och själv inte tycka att man kan ses som populist. Men ja, det är ju intressant det du säger om att demokratin på något sätt måste vara populistisk.
Alltså den här Nadia Urbinati tror jag hon heter. Vad hon säger, det tycker jag är väldigt bra. Det hon säger att demokratin lever genom att det finns verksamheter och institutioner mellan makthavarna och folket som leder både upp och ner. Liksom. Ja. Ett levande föreningsliv, ett levande arbetsliv där folk känner att de har inflytande. Kanske fackföreningsrörelser, idrottsrörelser. Allt det här liksom där medborgarna gemensamt lever liksom i en demokratisk vardag. Mm. Och i Sverige har ju till exempel politiska förtroendeuppdrag har ju rasat från 200 000 för 50 år sedan till 36 000 nu. Så att liksom politiskt ansvarstagande är inte längre en del av vardagen. Liksom. Det finns inte den här. Och även de här gammelmedierna så att säga fungerade också som såna här institutioner som liksom var länkar mellan makthavarna och de styrda. Liksom. Och vad hon menar nu att nu befinner sig de här mellaninstitutionerna väldigt mycket i kris. De finns inte kvar på samma sätt. Liksom. De har förlorat i betydelse. De ingår inte på samma sätt i vardagslivet för människor. Och vad hon definierar populister som, det är de som utnyttjar det där och försöker liksom kortsluta, göra alla de där institutionerna helt irrelevanta och tala direkt med folket via sociala medier och sånt där. Det säger hon, det är liksom en... och de försöker underminera de där institutionerna som ligger mellan medier, föreningsliv, allting det här liksom som var en gemensam demokratisk vardag. Liksom. Det försöker man underminera genom att liksom, direkt stå i kontakt. Men politiska partier ingick ju också i det här. De politiska partierna, när det var vanligt att man var medlem i ett politiskt parti, då var de också en slags genuina kontakt, liksom, kontakter mellan makthavarna och de som var styrda. Och nu lever vi i en situation där man då istället anser sig kunna tala direkt för folket genom att stå i en slags direktkontakt med dem via sociala medier, till exempel via Twitter. Jag behöver inte gå via andra, liksom via andra. Och då uppstår liksom en situation där demokratin hamnar i problem för att man den här demokratiska liksom, skolningen i de här vardagsinstitutionerna försvinner. Och därför tror jag hon skulle säga att Bernie Sanders till exempel inte är en populist, för han vill liksom samtidigt värna de här till exempel fackföreningar och så vidare, de här liksom mellanlagen där. Medan en sån som Donald Trump är en populist eftersom han aktivt underminerar allting som står i vägen för att han ska kunna säga att han är folkets företrädare. Mm. Och då blir det en annan... Ja, nu blir det ett långt föredrag om populism här, men...
Ja, men det är intressant.
Vad hon
vi
säger...
Vi har just haft med Timo Soini.
Ja, just det. vad hon säger är att... Något som är typiskt för populister är att de betraktar val som bara en bekräftelse på att de står i direkt kontakt med folket. Så att ju starkare de blir, desto mer visar det här att de liksom manifesterar folkviljan direkt. Medan ett mer demokratiskt förhållningssätt är att tänka på val som möjligheter att ha en genuin politisk diskussion om hur vi ska ha. Och den diskussionen äger ju rum i de här forumen som ligger mellan liksom väljarna eller som, liksom, som är länkar, brukade vara länkar mellan de styrande och de styrande.
Men då tänker jag att det här är ju en effekt av att samhället på många sätt radikalt har förändrats.
Mm.
Och just hur vi har kontakt med varandra och hur det offentliga samtalet ser ut.
Mm.
Så att liksom streta emot den här förändringen känns ju då som ganska konservativt.
Jaha.
eller som ett sätt att liksom... för de här olika institutionerna att typ behålla sin relevans, att behålla sin den struktur, den funktion man har haft.
Mm.
Och det här gör ju att det känns, eller jag uppfattar det ofta som att ja, men att det finns en typ av ovilja i att inse att samhället har förändrats eller acceptera att samhället har förändrats.
Ja.
Och jag tror ju då inte att det rätta vägen blir att liksom med Kjells ord hacka ner på mobilisterna då.
Nej.
Jag vet inte liksom exakt vad alternativet blir.
Nej.
Men på något sätt så tror jag att man måste, alltså att bara gå på populisterna och tänka att nu ska vi jobba emot dem och att det är de som är motståndarna på något sätt.
Mm.
Blir lite att missa målet eller missa ursprunget till de här problemen.
Ja, men det tror jag, det är lite grann att missta symptomen för grundläggande sjukdomen här. Det tror jag absolut. Jag tror också man ska inte, alltså demokratin har alltid varit väldigt stökig. Men de här folkrörelserna som man talar så gott om och hyllar så mycket nu, som stod i början på 1900-talet, de sågs ju som extremt hotfulla. Jag menar, arbetarrörelsen var extremt hotfull och kvinnorörelsen.
Usch.
Som kvinnor som, jag menar, det var ju, och det var ju reellt hot om revolution. Jag menar,
och de satt ju samhället lite till sin spets, eller satt det upp och ner på något sätt.
Ja.
Och det är lite samma sak med mycket populistiska rörelser idag.
Ja. Men vad jag tycker, men en stor skillnad är ju att man liksom i de här folkrörelserna hade utbildning, man skolade sig för att liksom kunna genomföra liksom demokratiska reformer. Mm. Medan, jag menar, sociala medier idag verkar ju ofta liksom motverka den. Jag menar, problemet med desinformation är ju jättestort på sociala medier.
Absolut.
Och de verkar ha liksom en incitamentstruktur, själva ekonomin, den här övervakningsekonomin motverkar ju att ha ett fungerande liksom offentlig diskussion, skulle jag säga. Så att det,
vad tänker du på? Alltså, vad?
Ja, men det här som kom fram, det har ju kommit fram så många gånger nu, men den här senaste Facebook-visselblåsaren som liksom visar att man anpassar algoritmerna så att upprörande innehåll premieras.
Ja,
liksom, för
absolut,
att då hänger folk kvar vid och liksom sansade diskussioner blir väldigt, väldigt svårt att få igenom det här bruset. Så det är djupt oroväckande, det tycker jag ändå, med många av de här populistiska rörelserna verkligen. Men sen är ju frågan, vad är symptom, vad är grundorsaker och vad är boten?
Nej, exakt.
Det är väldigt, väldigt svårt att säga. Och jag håller med om att det kan vara kontraproduktivt att skälla på nästan, jag menar, på alla former av radikalt ifrågasättande. Beskylls ju ofta för att vara populistiska.
Jo, och det här att bemöta det med att liksom källa på dem eller liksom frysa ut dem på något sätt. Så det är som också väldigt odemokratiskt, för att om en stor del av befolkningen röstar på ett visst parti eller en viss rörelse som har väldigt mycket stöd bland folk, alltså då måste man ju ta med dem på något sätt. Man måste ju prata med dem. Man kan inte, alltså, för det blir ju också odemokratiskt.
Ja, och jag tror också det måste finnas liksom, man måste visa på en slags självrannsakan. Det har ju liksom funnits en ovarsamhet, skulle jag säga, från urbana eliter gentemot landsbygden och så vidare.
Absolut.
Det har ju funnits en sån ovarsamhet, så att det är ju, jag tror man måste liksom tydligt och ärligt erkänna att det har funnits det. Men det är svåra frågor att hitta rätt i, det är det.
Absolut. Det är det. Men det intressanta är ju då vad gäller hur samtalet förändras. Såna här liknande poddar har ju verkligen blivit stora på sistone. Att folk söker upp liksom långsammare samtal, genuina samtal där man diskuterar frågor på ett annat sätt.
Ja.
Så jag tror ju nog att det växer fram ställen där ett sånt samtal och den liksom fostran kan ske, men det kommer ju inte se likadant ut som det har gjort de senaste 50 åren.
Nej.
Och att ha det som mål eller liksom önska att det ska gå tillbaka till det kommer ju inte funka.
Nej, visst.
Men jag tycker att det är väldigt häftigt. Och jag menar, alltså, världens största podd håller ju, alltså Joe Rogan håller ju extremt långa samtal konstant. Ibland har han ju 5 timmar samtal.
Ja.
Vilket är lite extremt.
Ja.
Och han är ju inte alltid, ja, han har ju en ganska märklig jargong också, så att alltid är det ju liksom inte bara upplyftande och bildande att lyssna på honom. Men det finns jättemycket intellektuellt stoff gömt där i den podden.
Jag har faktiskt inte lyssnat på den. Så nej.
Men alltså också mycket liknande grejer. Liksom.
Ja.
Jordan Peterson slog igenom och blev jättestor med att sända hans föreläsningar.
Mm.
alltså tråkiga, verkligen, alltså ja. På ett sätt tråkiga, för att det var ingen producerat innehåll som var klatschigt och fånga uppmärksamhet, utan nej. Långa föreläsningar.
Ja. Jag tror man har gått i en stor fälla när man har tillåtit sig att bli så medietränad från etablerat politiskt håll, att innehållet blivit helt irrelevant. Jag menar, det är väldigt, jag tycker själv att det är väldigt plågsamt och svårt att följa en hel partiledardebatt i tv nu för tiden, för de säger ingenting, eller de säger bara det förväntade alls. Och det där tror jag folk känner av. Det där. Jag roade mig faktiskt med att titta på en partiledardebatt från 1982, i svensk partiledardebatt mellan Olof Palme och Thorbjörn Fälldin, och den var ju så annorlunda mot dagens. Dels så var det inför 2500 människor som satt liksom på parkbänkar. Och sen så hade de långa, det var ingen sån här moderator, det var bara någon som tog tid, som inte pratade för länge. Och sen hade de, jag menar, det är klart de skarvade och de hade varit skickliga retoriker och så vidare. Men det fanns en någon slags genuint samtal där, både med de här folken som satt i bänkarna och med varandra. Och de stod där och var lite, Thorbjörn Fälldin hade lite svettig skjorta och stod och liksom harklade sig och sådär. Men det var liksom väldigt annorlunda mot dagens debatt. Och jag tror man har gått i en stor fälla där man... Och där har det väl att göra med också att man är så rädd för att kliva fel och säga någonting. Absolut. Fel. Och för då klipps det ut och sen så... Liksom,
blir man uthängd och, ja. Och det är skandal direkt.
Ja, och man är rädd för att verka tafflig och verka... Alla de här, de där liksom... Det är som att man lägger mycket mer estetiska kriterier på en debatt. Man ska klara sig. Det är liksom det. Vem vann?
Men det är också det här som gör att då olika populister eller som stiger fram och beter sig annorlunda får så mycket synlighet och faktiskt liksom fångar människor. För att om de här debatterna i stort sett är meningslösa och ingen egentligen säger någonting.
Nej.
Men om det då kommer in någon som beter sig helt annorlunda och som faktiskt... är lite oförutsägbar som Donald Trump var.
Ja.
Och jag menar, Timo Soini berättar ju också om hur han medvetet betedde sig så för att liksom få den här platsen och få den här uppmärksamheten. Ja. Att liksom typ att varför ska han vara där och hålla sig till de här reglerna ungefär.
Ja.
Och det är ju klart att då får det ju genomslagskraft om debatten i liksom allmänhet annars är totalt intetsägande och meningslös och förutsägbar.
Nej, men det faktum att Donald Trump som ljuger hela tiden ändå uppfattades av många som en liksom förhållandevis ärlig, någon som sa som det var och så vidare. Det borde ju liksom få en att reflektera över hur har vår diskussion då sett ut innan, om folk kan uppfatta honom på det sättet. Liksom.
Exakt.
För han är ju en skumrask miljardär från det. Man borde inte kunna uppfatta honom som... Han är ju uppenbart oärlig, jäkla skit helt enkelt. Liksom. Det är han ju. Men hur har det samtal sett ut innan som får folk att uppfatta honom som...
Det är ju det som är frågan.
Ja.
Och den frågan har nog varit märkligt frånvarande.
Ja, jo.
Alltså skrämmande frånvarande, tycker jag.
Jo.
När Biden blev vald så var det så många röster, tycker jag, som drog en lättnadens suck. Och var så här att okej, demokratin vann. Biden vann. Och så där som att liksom demokratin hänger på att det är rätt person som vinner.
Ja.
Det var en ganska märklig grej. Men då skrev jag en text, en insändare om det där jag liksom tyckte att okej, men demokratins seger handlar ju inte om vilken sida som vinner, utan vår förmåga att på något sätt liksom faktiskt samtala med varandra och leva tillsammans. Och där påpekade jag det också, att de inte, alltså som sådär med tanken av att okej, nu är Biden där, allting är lugnare, nu kommer landet att kunna enas igen och helas. Men om inte man just ställer sådana där frågor, om inte också demokraterna gör en självrannsakan i vad det är de har missat som gjorde att att ett klimat föddes som födde fram Trump. Om inte man gör den självrannsakan så kommer ju inget enande heller.
Nej, nu tror jag att de gör det. Och jag tror faktiskt att demokratin var allvarligt hotad. Om Trump hade vunnit en andra omgång tror jag det hade varit riktigt illa. Men så att jag är väldigt glad över att Biden vann verkligen. Och jag tror att demokraterna... Sen är frågan om de verkligen har förmågan att genomföra det. Det är så otroligt... Jag menar, amerikansk politik är ju sånt. Jag menar också med de maktintressen, ekonomiska intressen som finns. Så det är ju så mycket vi inte ser överhuvudtaget. Liksom. Nej, så det absolut. Är väldigt svårt att förstå sig på
allt
det spel som finns där. Och det har gått så pass långt nu att det ena partiet är ju tydligt systemfientligt. Det har ju gått väldigt, väldigt långt i amerikansk politik. Så att, ja.
Men är det samma misstroen mot systemet tycker jag?
Det finns kvar.
Finns kvar, men det finns ju också i båda partierna.
Ja.
Det, ofta så säger man att ja, men med Trump så blev liksom... Så kom den här misstron in ungefär. Mm. Men det var ju också tydligt att så fort Trump blev vald, det första demokraterna gjorde var att kalla det för fusk. Precis som Trump gjorde då han förlorade.
Mm.
Men det är liksom...
Fast de drev det inte lika långt, de erkände att han blev vald och så vidare. Jag tycker att... Jag själv anser att de är inte lika goda kålsupare. Det
ser annorlunda ut. Ja. Det gör det ju.
Mm.
Och jag menar, alltså, hur Trump betedde sig då han... förlorade, finns ju ingen som kan försvara den.
Nej. Biten.
Alltså det är bara förfärligt.
Men, no.
Ja. No. Men den där principen, alltså där är ju som viktig, tycker jag, att inte fokusera bara på populisterna som ens meningsmotståndare, utan att faktiskt liksom reflektera lite över att vad är det i grunden som föder fram det här?
Absolut, visst. Visst, och det tycker jag har funnits för lite och för sent av, det tycker jag. Verkligen. Men det har att göra med väldigt mycket olika saker. Också liksom professionaliseringen av politiken som hänger ihop med det här. Liksom, att man har förlorat de mellanled mellan de styrande och de styrda som fanns mer förut, tror jag måste säga.
Mm.
Jag menar, förut kände ju de flesta någon som var politiskt förtroendevald. Man träffade på dem i affärskön, man kunde ha en konversation. Det var vanligt folk som var det. Och så är det inte längre. Och samtidigt då, jag menar nu i olika länder, men i USA är det extremt hur förmögenhetsklyftorna har ökat och hur landsbygden har förfallit. Och det är ju hemskt. Alltså det.
Jag tänkte på det i samband med det här som vi pratar nu. Att en av de orsakerna, en av de grejer som föder fram, eller åtminstone som jag tror att har fött fram ett visst stöd hos Trump eller liknande populistiska ledare, har varit att man på många sätt idag har upplevt sig nedtystade. Man har märkt att typ vissa algoritmer på sociala medier är skapta för att inte gynna just vår åsikt. Ganska många konservativa som ju har märkt att deras videon blir nedtagna från YouTube eller liknande. Till viss del kanske det här är överdrivet, men det finns ju definitivt något typ av missnöje där. Och det här väcker ju som då kopplingar med hela den här problematiken till yttrandefrihet och hur fritt samtalet faktiskt är idag. Och så bara en allmän sån här ledartrötthet på politisk korrekthet. Eller liksom trötthet på att det finns någon typ av bestämmelse vad som är okej att säga inte, och då blir ju en Trump-aktör som säger precis vad som helst ganska attraktiv, för att det blir ju som ändå på något sätt att ja, men han är en av oss, han är liksom en normal människa för att han säger alla de här skitsakerna som inte får säga liksom. Men det väcker någon typ av problematik kring alltså att hur ser yttrandefriheten ut, eller hur mår den riktigt?
Samtidigt måste man ju säga att sociala medier har väl varit liksom den plattform där väldigt många av de här rösterna har kommit fram då, liksom, som är,
absolut,
ofta så det är ju väldigt så... olustiga. Det är ju liksom,
det är absolut
vad jag tycker är mest liksom problematiskt med sociala medier är den här, alltså att algoritmerna verkligen är såna att de vill att man ska ta del av mer och mer liksom engagerande, upprörande material. Det var ju någon, vad heter hon? Zeynep Tufekci heter hon, en turkisk-amerikansk forskare som är jätteintressant kring sociala medier. Hon hade ju bara gjort det här att hon hade sökt på veganism på YouTube liksom, och det tog inte lång tid förrän hon var liksom i de mest militanta liksom, djurrättsaktivister som finns. Eller om hon sökte på konservatism så var hon plötsligt på nynazistiska sajter. Liksom. Eller liksom, extrema. Så att de drar så otroligt hårt mot extremerna. Och därför blir det ju också att även om de då Jag tycker sociala mediers agerande här är fullkomligt vedvärdigt, för att det är så dubbelmoral. Det är en sån dubbelmoral. Liksom. Okej, om de stod upp och sa, vi premierar, som traditionella medier har gjort. Vi är en vänstertidskrift, vi publicerar vänsterartiklar, vi och så vidare. Ja. Men istället så är de ju bara ute efter att tjäna pengar. Och de sätter ju in de här, de klipper ju bort de konservativa, eller de extremt liksom konservativa rösterna, när det plötsligt uppstår ett tryck att de ska göra det.
Ja,
liksom.
Exakt.
Så att de är ju bara intresserade av att tjäna pengar, verkar det som.
Jo.
Och det tycker jag är... Det är också någonting som liksom... Ja, jag kan uppskatta traditionella medier på det sättet, att de stod för en stånd. Vi är den här socialdemokratiska tidningen eller den här högertidningen eller någonting. Men här står de, och så säger de bara, vi är bara plattformar, vi har inte någon. Men jag tror att det där är ett väldigt förrädiskt sätt att hantera den här problematiken.
Jo, och det... Alltså det är klart att den funktionen av algoritmerna finns ju där, och det har ju fött fram ett mer polariserat klimat på många sätt. Samtidigt som jag inte tror att det är enda orsaken. Ofta tror jag vi pratar om det som enda, alltså som den primära orsaken. Ja. Det är väl en del av det. Men den problematiken finns ju förstås där. Men sen finns det ju som en, speciellt då i USA, där demokraterna och Big Tech i Silicon Valley på något sätt har ingått något märkligt äktenskap.
Ja, ja.
Och den grejen tror jag nog har fött fram stor missnöje.
Ja.
Och där har ju som nog då de här företagen gjort vissa beslut som har känts som väldigt nertystande från liksom konservativt håll.
Säkert, visst. Jo, så brukar det ju beskrivas.
Och det här är ju som sånt som jag har tagit del av för att jag också lyssnar på dem. Alltså lyssnar på den sidan för att försöka förstå vad det är som händer. Och där finns det ju ett enormt sånt missnöje. Och jag tror det är lite liknande här, fast klimatet ser ju annorlunda ut. Landskapet ser annorlunda ut. Men vi lever ju med samma sociala medier här i alla fall.
Ja. Alltså jag uppfattar Big Tech i USA som väldigt... Alltså de är libertarianer i sin grundsyn, de här, tror jag. Så de vill egentligen tillåta vad som helst, men så ser de att det inte är liksom... de inte kan tjäna pengar på det i slutändan, exakt. Och så agerar de på det sättet. De är helt amoraliska faktiskt. Jag tycker det är knepigt. Det är ju... det är säkert så att man har stängt ner vissa sajter. Samtidigt, jag menar, Trump hade ju inte funnits utan Facebook och Twitter.
Nej.
Det är ju uppenbart att de har tjänat på de här sociala plattformarna.
Absolut.
Så jag tycker, jag har inte någon klar överblick, men jag tycker om yttrandefriheten är hotad och problematisk, så tycker jag egentligen inte det på sociala medier som det är. De tycker, stora problem med sociala medier som jag uppfattar, det är just den här polariseringen, att de omöjliggör vad de tystar ner, faktum. Vad de tystar ner är liksom ett resonerande och ett balanserad diskussion av de här frågorna, tycker jag. Det tycker jag är det stora problemet. Och det är klart, i poddar och sådär så får det ju plats långa samtal, men samtidigt så premierar de ju en slags snuttifiering ändå. Det gör de ju, tror jag man kan säga, ganska mycket. Sen kan jag tycka, den svenska debatten har jag större koll på än den finska faktiskt, men där är ju nu, tycker jag...
Jag också.
Nästan omöjligt att artikulera en vänsterståndpunkt som är hållbar. Liksom. Det tycker jag man hör väldigt sällan, någon genomtänkt vänsterståndpunkt. Jag tycker det är ganska mycket liksom, övervikt åt höger på sociala medier, enligt min bedömning. Så.
Alltså av debattörer som får genomslag på sociala medier, eller vad? Nej, men det, så är det nog.
Ja.
För att där frodas ju också som reaktioner på ett missnöje mot den socialdemokratiska rödgröna regeringen nu.
Ja.
Och där är det ju helt sant. Jag ser ju väldigt få som skulle ha någon typ av möjlighet att på ett vettigt intellektuellt sätt bemöta det här från ett vänsterhåll. Men det är som också problemet för att vänstern har blivit så väldigt känslomässig. Att det är som så mycket känsloargument på något sätt. Så det är som svårt att möta.
Ja, inte bara. Ja. Jag menar, det finns väl vänsterdebattörer som inte är så känslomässiga.
Ja, men det finns väl, men de syns ju inte. Eller?
Ja.
Ja, jag vet inte, det här var kanske det viktigaste att prata om. Men...
jag tycker det är så här, det finns massor med olika sfärer i samhället och där ser tystnadskulturer väldigt olika ut.
Mm.
Så att jag menar, vi kan diskutera till exempel det här med, som kommer från USA, det här med safe spaces på universitet. Liksom. Det tycker jag är en väldigt intressant fråga att diskutera.
Mm.
Men jag tycker det är svårt att säga något generellt om hur saker och ting tystas ner. Om jag läser tidningar nu plötsligt så tycker jag att Nu är det plötsligt i Sverige liksom en väldig enighet kring att man måste ha en väldigt restriktiv invandringspolitik och så absolut. Vidare. Så där har ju liksom högern satt agendan ganska länge nu. Så där tycker jag liksom är fel att säga att det sker en väldig nedtystning.
Jo, och där nu, är det ju som alltså nästan alla sidor upplever sig själv nedtystade av de andra.
Ja, det är ju en del, det är ju en retorisk figur.
Ja, exakt. Vi är så nedtystade. Exakt, och den grejen finns ju från alla håll.
Ja.
Och det där är en sak som jag... tog ett tag för mig att fatta för att jag hade sett det här från att okej, men ett visst högerkonservativt håll upplever sig nedtystade av de andra, av etablissemanget.
Ja.
Tills jag insåg att okej, men andra säger precis samma sak där samma högerkonservativa ses som en del av etablissemanget som tystar ner.
Ja.
Och det är så den biten finns ju precis överallt på något sätt. Men det är också det här knasiga vi och det-tänket som finns konstant.
Ja.
Att det är vi mot de andra.
Ja.
Och de andra, de är inte med oss och de är mot oss och de försöker tystna oss.
Ja. Alltså vi har ett intressant politiskt landskap. En jätteintressant konflikt, det är ju liksom inom det som brukar ses som höger. Och där är det en väldigt djupgående konflikt mellan liksom den nykonservatism och en global nyliberalism. Och det är ju liksom en konflikt som alltid har funnits. Förut var ju liksom liberalismen en vänsterståndpunkt men sen blev den nyliberal med Reagan och Thatcher och så vidare. Och nu så plötsligt har liksom en ny konservatism, en konservatism vaknat till liv igen, och då har du en konflikt inom högern där som är intressant. Men det gör ju också att du får ett mycket mer komplicerat landskap där liksom vänsterståndpunkter, kritik av liksom en globaliserad kapitalism som brukade komma från vänster, nu kommer från höger. Så det blir väldigt, liksom, mycket svårare att navigera i det här nya landskapet. Själv har jag mina politiska sympatier mer åt vänster där. Och, en slags, liksom, och där tycker jag, jag kan hålla med, jag kan bli frustrerad över att vänstern inte förmår artikulera en trovärdigt alternativ på ett tydligt sätt som också jag tror behövs. Jag tror att det finns, på det sättet, man kan ju utifrån ett vänsterperspektiv förstå reaktionen mot en globaliserad liberalism, nyliberalism, som det kan man säga att vänstern länge har pekat på att det har väldigt destruktiva effekter på både demokrati och på vanligt folks levnadsvillkor. Liksom. Det är intressant på det sättet tycker jag. Men om man ska diskutera yttrandefrihet så tycker jag idag är det så komplicerat och så många olika sfärer, men så man kan liksom diskutera tystnadskulturer i olika sfärer tror jag på ett intressant sätt. Men det är svårt att säga något generellt om att de och de tystas ner eller de och de gör
inte det. Alltså det har du säkert rätt i.
Mm.
Och orsaken att jag tog upp det så var ju för att beskriva alltså den känsla som finns. Mm. Och det har ju gett upphov till ett missnöje som ger upphov till att man blir attraherad av någon som
tar, absolut, till exempel. Absolut.
Men det som du nämnde om med safe spaces på universitet, det pratar jag gärna om.
Mm. Ja, det är intressant. Jag förväntar inte att jag har någon väldigt... tydlig snarare. Jag tror man måste ha en rätt nyanserad, men jag är oroad över liksom en allt för långtgående att man upprättar allt för liksom strikta restriktioner på vad man får säga och sådär.
Om vi gör en recap då bara för att få med alla som kanske inte är insatta, vad menas med safe spaces och på vilket sätt har det tagit sig in i universitet?
Ja, exakt vad som menas är jag inte helt... Jag menar, det har säkert olika uttryck, men det är väl det att man ska kunna känna sig trygg i en safe space, i den meningen att man ska inte utsättas för tillmälen som man uppfattar som kränkande och så vidare. Man ska inte tvingas in i diskussioner där man känner sig liksom obekväm eller potentiellt kränkt då.
Mm.
Och i viss mån kan man ju naturligtvis förstå det här, men jag tycker ibland blir det väldigt problematiskt, till exempel om man inte kan presentera historiskt material som innehåller ord som vi idag liksom uppfattar som nedsättande och som var nedsättande även på den tiden. Men om man inte ens kan presentera det som historiskt material, då risken är ju att man då inte längre förstår de vidare sammanhangen som är viktiga för att förstå just de här frågorna kring hur folk har behandlats kränkande genom tiden och så vidare. Det tycker jag är liksom en... Och sen gör också att folk blir väldigt försiktiga. Jag brukar, när vi undervisar Platon på introduktionskursen i filosofi, då Platon säger ofta att man ska vara uppriktig och tala ur hjärtat, för då blir det... Då kan man få samtal som innehåller en ärlighet och som man kan komma någon vart. Liksom. Så han kritiserar ju ofta sina samtalspartner för att vara för garderade och för att vara för liksom försiktiga och oroliga över vad folk ska tycka och sådär. Va? Och det tror jag ligger väldigt mycket i. Jag tror att ett bra samtal måste innehålla den sortens uppriktighet som gör att man också liksom säger vad man tycker. Va?
Mm.
Och då... När folk börjar känna sig, och vilket jag tror absolut händer idag, att man känner sig så pass rädd för att säga fel saker att man inte längre säger vad man tycker, då har vi inte längre ett fullröd intellektuellt samtal, skulle jag säga. Det är ett problem. Men samtidigt får man ha respekt för att, jag menar, det är klart att man inte ska vräka ut sig vad som helst i ett seminarierum. Självklart inte. Och det är klart man...
Nej, men det finns... Alltså. Jag menar, det är klart att det finns vett och etikett.
Ja.
Men det är väl en annan sak än att det finns ord som är förbjudna att använda. Eller frågor vi inte riktigt får diskutera. Alltså,
absolut. Ja. Nej, så jag tycker också, jag menar, det här kommer att vara, det finns liksom ingen svartvit. Men jag menar, jag är tillräckligt gammal för att ha suttit på liksom, seminarier och postseminarier där man har dragit otroligt sexistiska skämt. Bara med män och kanske någon ensam kvinna närvarande som Det har liksom inte varit okej, helt enkelt. Och det borde man ha förstått. Det är ju vanligt, som du säger, det är ju egentligen vanligt folkvett att man inte håller på det sättet. Men att man har uppmärksammat de problemen har ju liksom något positivt med sig också. Verkligen.
Definitivt.
Liksom. Eller rasistiska skämt har ju också förekommit.
Mm. Det.
Men när det går så långt så man inte ens kan presentera historiskt material som innehåller de här, man kan liksom inte, då tycker jag att det är problematiskt.
Mm.
Absolut. Och sen det är också en intressant fråga hur liksom subjektiv ska kriterierna vara på vad man får säga och inte. Om jag upplever mig som kränkt, om jag är väldigt lättkränkt person, har jag då rätt att liksom sätta agendan här, eller finns det en gräns där man kan säga, men du, nu får du faktiskt lära dig att du är på ett universitet, här har vi den här typen av samtal, och då får du lära dig att säga emot liksom. Eller i så fall du kan du ju protestera, eller du kan ju
ja,
säga
exakt. Jag tycker ju att universiteten borde utrusta en med sådana verktyg.
Ja, visst.
Snarare än att se till att man aldrig stöter sig. Alltså.
Ja, i någon mening önskar man att universitetet också erbjöd en osäkerhet i positiv mening. Att nu vet jag inte vad som kommer att hända här. Jag kanske kommer att bli jättearg på det här seminariet, men då får jag bli det, och så får det bli en liksom konflikt där.
Exakt.
Ja.
Alltså, har du följt, känner du till Johan Grant?
Nej.
En svensk, han var professor, eller universitetslärare, jag vet inte vilket, i psykologi.
Ja, jag har någon vag, det är någonstans i Sverige. Bekant.
Ja, precis. Och han hade ju då, just i och med att man, de behandlade just såna här teman i psykologin, så hade han någon typ av kurs som blev någon liksom... Nu minns jag inte jättemycket detaljer, men det blev som någon typ av retreat som de var på just för att träna såna här saker. Ha en miljö där det är okej, och då får de liksom bli upprörda, och han kanske lite medvetet provocera på ett kontrollerat sätt.
Ja, just det.
För att just träna de här liksom grejerna hos eleverna och inte bara prata om det som någon liksom psykologisk teori.
Nej.
Men det här Och det här hade han gjort i flera år. Mm. Men så var det då någon elev som blev upprörd över det här som hände där. Och alltså jag tror att det var en elev som anmälde honom och det slutade med att han förlorade sitt jobb.
Mm. Ja.
Och det är som ganska... Alltså det blir ju verkligen problematiskt.
Ja, jag känner inte till detaljerna i det här fallet. Men jag menar, låt oss ta i filosofin. Mm. Massor med de klassiska filosofiska tecknen är extremt misogyna. Liksom. Du plötsligt så säger de extremt nedsättande om kvinnor.
Mm.
Och då tycker jag det är bättre att man använder de texterna, man läser dem, man diskuterar dem och hur det ser ut. Liksom. Eller rasistiska. Jag menar, det är klart att Kant kan uttrycka sig rasistiskt eller något sånt där.
Mm.
Men att inte få använda de texterna eller att censurera de texterna är ju, tycker jag, man gör alla en otjänst. Liksom. Mm. Det är för att man kan inte längre på ett tydligt sätt få syn på då vad som är rasism liksom, i det här. Utan, så att det ja. Men jag känner inte till det där fallet just. Nej, men att det finns en... Och det här väl mycket mer på vissa campus i USA, det har varit mycket mer liksom, tydligare.
Ja,
och det sprider liksom en rädsla bland universitetsanställda och studenter och så där, när man inte vågar. Man vågar inte liksom, vara spontan liksom, eller liksom uttrycka sig. Jag menar, ofta kan det ju vara så att man behöver formulera en tanke som kommer spontant för att få syn på vad som är fel med den. Liksom.
Ja, absolut. Absolut. Ja. Det är ju väldigt hämmande om miljön inte tillåter det.
Ja, men uppfattar du, för att jag uppfattar kanske lite också att nu det vi sitter och säger här nu har ju sagt så många redan att det är liksom pendeln håller lite på, eller någon slags tillnyktring håller på att ske. Eller? Vad tror ni? Jag vet inte, jag har inte någon riktigt...
Jag hoppas det. Ja. Jag vet inte.
Nej.
Alltså just Chicago University var ju länge en någon slags motpol, för de hade väl liksom uttalat någon typ av policy om att istället just träna den här.
Mm.
Alltså träna att hantera obekväma situationer eller obekväma åsikter och sånt.
Ja.
Men nu är jag inte jätteinsatt där heller vad som har hänt, men jag tror att de också har böjt sig för förtrycket.
Okay.
Men alltså det är ju sant att den här problematiken diskuteras ju jättemycket.
Mm.
Men hur mycket det diskuteras inom universiteten, det har ju inte jag insikt i.
Nej. Men där har vi väl ett exempel där det kan få en helt motsatt effekt mot vad det är avsett att ha i längden. Jag menar, plötsligt blir frustrationen så stor att plötsligt tycker man, ja men nu ska vi få se vad som helst det här. Jag menar att det blir ett sånt här, man slänger ut barnet med badvattnet liksom, från att någon har sagt att det är väl inte okej att ni drar sexistiska skämt liksom, på postseminariet, det är ju hemskt. Liksom, tänk på, och det har man ju rätt i. Liksom.
Absolut.
Men att sen att då svänger pendeln över till sin motsats där man inte liksom vågar ens använda historiskt material som använder de här uttrycken. Mm. Och sånt där.
Ja, det är klart att det då riskerar att slå över på nytt.
Ja.
Och hur det då ser ut får vi väl säga. Men det finns ju definitivt risken.
Ja.
Men vi hade ju här också på Åbo Akademi ett liknande fall med den här, alltså för, vad är det nu, kanske två, nästan tre år sedan, med en debattpanel som ordnades inte av akademin då, utan alltså med Johan Nyman och andra, han var ju med i podden här också, en sån här jämställdhetsdebatt ur ett mansperspektiv. Och den blev ju liksom, Det var ju arrangerat så att det skulle ske i akademins utrymmen. Men ett 30-tal studerande och forskare, säkert några anställda inom akademin, skrev liksom en protest till ledningen, och de fick inte längre arrangera det inom akademins utrymmen. Och där var det ju väldigt dumt, för att hela den, alltså motiveringen handlar ju om att det var en reaktion på att Alexander Bard skulle vara med. Och då var det ju, MeToo var färskare och han uttalade sig mycket liksom...
Ja, han har ju sagt väldigt kritiskt. Konstiga saker, ärligt talat.
Och då blev det liksom en reaktion till att akademin ska inte liksom stå för de här ja, liksom anti-MeToo-rösterna och sånt. Mm. Men det var ju inte ens det som skulle diskuteras överhuvudtaget.
Nej, nej.
Så det var ju lite den här beröringsskräcken där också.
Mm.
Så på något sätt verkar det ju liksom...
Alltså det är knepigt det där vad universitetet ska upplåta sina lokaler till. Det var ju ett annat fall med att, att man har tillåtit antivaccinationspropaganda och sprida via universitetslokaler. Det tycker jag är problematiskt att man gör det, mm, till exempel. Så det kommer att handla om detaljerna i varje enskilt fall, det tror jag. Jag tror att jag är ovillig att skriva under på någon generell princip om att man som universitet ska upplåta sina lokaler till så att säga vad som helst.
Alltså, det tycker jag ju inte. Det är ju knappast en sund princip,
nej,
till sina extremspetsar heller. Men att tillåta öppna samtal om i princip vad som helst borde ju liksom kunna vara möjligt.
Ja, visst. Men det beror ju på också vilka, om det är personer som har gjort sig kända för att inte liksom... Ja, det beror på detaljerna skulle jag säga faktiskt. Det är inte så alldeles lätt det där. Det är det inte. Men jag håller med liksom generellt att ofta så har de här... Alltså att de blir kontraproduktiva, de här åtgärderna. För det liksom spär på ett missnöje som kan vara mer eller mindre befogat och som sen liksom exploderar så att säga. Ja. Ja, absolut. Så kan det absolut vara. Ja, ja.
Men hur borde reaktionen se ut för att de inte ska vara kontraproduktiva?
Ja, jag tycker att det ska vara högt i tak på ett universitet. Det tycker jag generellt. Mm. Jag tror också ofta att sådana här protestskrivelser kan ha just liksom... Ibland tror jag nästan att folk provocerar fram sådana här protestskrivelser för att de ska kunna visa att de blev tystade. Liksom, och det tror jag man får se upp med väldigt, väldigt mycket. Det tror jag nästan kan vara en strategi ibland. Liksom, att man, nu ska vi se, vi kommer inte att få göra det här. Nej, titta, vi fick inte det. Och det tror jag faktiskt, ärligt talat tror jag det kan vara en strategi ibland. Ibland är man väl lite... Ja, det är som att man förlorar fokus från de viktiga frågorna också, tycker jag ibland. Att det, man hakar upp sig på ord, man hakar upp sig på uttryck och man liksom förlorar det större perspektivet. Liksom, vad är det nu som är grundproblemen här? Och man liksom, och det kanske ligger någonting i det du sa när du sa att vänstern är känslostyrd. Jag skulle säga att bland är vänstern som är väldigt dåligt organiserad armé.
Ja, just det.
Och då uppstår liksom interna diskussioner som är helt... Man förlorar fokus på det som är det relevanta. På den sorts kritik man borde ägna sig åt. Och det är ju en kritik som kräver ett djupgående analys och som inte hänger på ord eller uttryck eller att någon känner sig kränkt eller något sånt där, utan handlar om liksom mer substantiella saker, skulle jag säga. Liksom det. Utan att vilja... Jag menar, det är klart att... Det är klart man kan kränka personer och att det kan vara någonting väldigt allvarligt också. Liksom. Men, ja.
Ja, så icke förvånande så kom vi inte fram till jättetydliga svar.
Nej, här har jag inga tydliga svar. Här tycker jag också det hänger väldigt mycket på liksom, de enskilda. För jag tycker att det är en sjuka och liksom vill säga något väldigt generellt kring de här sakerna.
Jo, och generaliserar man så riskerar det ju just att det slår över till en liksom ny typ av extrem. Eller?
Ja.
För att det är ju också just generaliseringar som skapar de här problemen på något sätt.
Ja.
Och, men det är liksom så enkelt att generalisera.
Ja.
Det är ju jätte...
Ja.
Ja. Det kräver ju eftertanke och ett öppet sinne för att inte generalisera.
Ja.
Det är ju jobbigt.
Jo, det...
Det ska vi inte börja syssla med.
Nej.
Kaffet är slut och kanske vi avslutar då.
Ja.
Okay. Eller vill du säga någonting ännu?
Nej. Tack för det var roligt att prata.
Ja, verkligen.
Ja. Kul, jag tycker det är svåra frågor här, jag tycker det, men det är viktiga frågor.
Jo, det är det.
Ja. Men det är så lätt att falla in i den ena eller andra etablerade positionen på något sätt.
Ja, exakt. Det är ju det. Men där har jag ju personligen märkt bara av att ha de här samtalen som vi har haft i podden hittills, så att det har ju verkligen hjälpt att inte se det för förenklat. För att om jag ser tillbaka på min egen liksom, tanke, alltså historia över hur mina tankegångar har gått, så har jag ju nog också varit ner i olika diken. Liksom. Och det går ju som så lätt fastän man försöker att inte. Ja. Fast man försöker att se världen som komplicerad och liksom se det öppet och som menar att fastna i de där tankemönstren som man matas med är nog väldigt lätt.
Ja, när jag följer sociala medier väldigt lite faktiskt, för jag tycker att det är svårt att hålla näsan över vattnet. Liksom. Ja. Det, så är det. Ja.
Men det var kul att höra ditt perspektiv.
Ja, tack så mycket.
Tack för att du var med.
Ja, tack så mycket.
Vad kul att du följt med i samtalet. Vill du stötta oss och hjälpa oss att göra podden? Kan ni stödja oss ekonomiskt via vårt Patreon? Länk till det finns i beskrivningen. Ni kan också stödja oss genom att dela podden och tipsa era vänner. Men vi vill också höra vad ni tycker om samtalet. Så skriv gärna en kommentar åt oss på Instagram eller Facebook. Jag heter Jakob Hjortman och jag hoppas att ni följer med i nästa samtal.